TikTok är ett stort beroendeframkallande säkerhetshål som både suger upp all vår användardata och dessutom manipulerar och styr oss dagligen. Och alla trådarna, de dras av kommunistpartiet i Kina. Så här skulle man lite raljerande kunna sammanfatta kritiken mot appen. Men trots det här så fortsätter många, även folk på väldigt viktiga samhällsposter ska sägas, att bara glatt scrolla vidare. Och frågan är om det är dags att sluta vara blåögd och ta det här problemet på allvar på riktigt innan det är för sent. Jag ska ställa den här uppenbara frågan, Patrik Oksanen. Använder du själv TikTok?
Nej, det gör jag inte. Jag kan tillägga också att tonårigt barn hemma får inte heller ha det.
All right, Thomas Silén heter jag och vi ska tillsammans här med Patrik Oksanen som är säkerhetspolitisk analytiker och är väl insatt i informationskrigets mekanismer. Och vi ska alltså prata om den här säkerhetsluckan kan man väl säga som är TikTok här i väst. För frågan om den här kinesiskt ägda kortvideoplattformen då, TikTok, om den kan vara ett politiskt spion- och propagandavapen, det dammades av här nyligen i Finland. Finländska säkerhetsskribenter och politiker lyfte upp problemet i bloggar och inlägg på nätet och i tidningar. Och också skyddspolisen i landet har gått ut och varnat för TikTok. Och jag menar, jag antar att det här är bekanta tongångar även i Sverige, det här att politiker och myndighetspersoner inte ska använda TikTok, eller vad säger du, Patrik?
Ja, nej, men så är det ju, och där är det ju stopp till exempel i regeringskansliet i Sverige. Myndigheter har gått ut och sagt det. Sveriges Television har rekommenderat sina anställda att inte ha det, även om Sveriges Television finns på TikTok, men de anställda ska inte ha det på sina mobiler bland annat.
Mm. Inget av det här är ju förstås nytt. TikTok har dragits med de här frågorna sedan det grundades egentligen 2016 och dök upp här i väst. Men det har blivit intensivare och säkerhetsläget i världen just nu är ju helt annat än att TikTok först dök upp. Och dessutom så är det ett stort valår globalt, bland annat här i Finland och med vårt eget presidentval runt hörnet. Och det finns en allmän oro bland experterna, framförallt hur TikTok kan påverka när folk ändå bara då behandlar det lite sådär släpphänt. Men om TikTok vore en rysk app, skulle vi ens tillåta en rysk TikTok?
Alltså jag skulle ju gissa på att vi hade haft en mycket aggressivare och tydligare diskussion i EU på EU-nivå om att förbjuda appen. Vi har ju haft åtgärder mot ryska statsmedier, så att samtidigt ska vi komma ihåg att det här är ju en ganska delikat fråga på det sättet att det är ju olika typer av värden som kolliderar här. Det är ju näringsfrihet, det är yttrandefrihet och så vidare som på olika sätt krockar med de uppenbara risker och hot som det här innebär.
Vi har ju under de senaste åren, just på grund av den ryska aggressionen i Ukraina, fått liksom vänja oss vid uttrycket till exempel hybridkrigföring som bland annat då sker via nätet. Men hur skulle du säga att TikTok passar in i ett sånt här sammanhang? Kan man liksom destabilisera ett samhälle med hjälp av TikTok till exempel?
Ja, tittar du på vad TikTok har för räckvidd, så har det ju otroligt stort genomslag i samhället. Det är det första man ska komma ihåg. Det andra som man ska ha med sig, det är ju att TikTok samlar in data aggressivare från användaren än vad många andra gör. Och det i sin tur trappar ner liksom till två olika problem. Det ena problemet är ju den direkta möjligheten att inhämta information. Alltså det, när man då slarvigt säger spionapp som en rubrik. Mm. Från användaren och vilka kontakter användaren har eller och så vidare och så vidare. Och den andra biten är ju vilken data generellt sett som man samlar in och lär sig om befolkningen. Datan i sin tur, då ska vi ha med oss att Kina väldigt aggressivt samlar data i världen, och Kina har också höga ambitioner om att vara ledande i AI, och AI-utvecklingen har vi sett explodera under fjolåret. Här blir ju då liksom en uppenbar risk att kinesiska kommunistpartiet vet mer om vad finska folket tänker, tycker, känner, reagerar på, går igång på än vad någon gör i Finland. Mm. Och det kan ju då användas i ett påverkanssyfte. Och sen har vi ytterligare en aspekt, och det är ju då att då TikTok på olika sätt filtrerar bort sånt som inte Kina gillar, och det finns det några exempel på, lyft i bland annat en australiensisk senatsrapport hur Den kinesiska armén, PLA, omnämns positivt i appen trots att den inte finns i Kina. Vi ska komma ihåg att TikTok inte finns i Kina. Det är en annan app som kineserna har. Så det är några sådana direkta säkerhetsproblem i det.
När det handlar om den nationella säkerheten och just att den samlar in kontaktdata och platsdata, vad är man liksom rädd för? Handlar det om att man är rädd för att det läcker information om liksom specifikt känsliga platser så där inför något potentiellt krig, eller är man rädd för att det ska läcka någon känslig politisk information, eller vad är det man är rädd för ska komma ut?
Ja, det är ju allt det du nämner på olika sätt. Jag menar, vill du veta hur ett beslutsfattande sker, då kan du ju se det till exempel genom att se vilka mobiler som är nära varandra. Om du har den datan, då kan du dra slutsatser. Då kan du också dra slutsatser om platser man möts på utifrån det. Till exempel, det kan handla om att påverka politiska beslutsprocesser. Informationen i sig behöver inte vara hemlig, men den är känslig och den kan exploateras genom att man då vet saker som man inte borde veta, som man då kan använda sig av på olika sätt.
Den aspekt som man kanske oftast hör diskuteras när det gäller hotet från TikTok är den här psykologiska delen, att det här kan ha inflytande på användarna. Och igen då, om man skulle föreställa sig det här att den här appen vore rysk, så hur skulle den här TikTok-informationen kunna användas för att styra folk?
Ja, men om vi tittar på vad man vill göra då i informationspåverkanshänseende, då ska vi komma ihåg att kineserna gör ju det här också på en global nivå. Det är inte bara ryssarna som gör det. Och att den kinesiska ryska påverkan lever åtminstone i en väldigt aktiv symbios med varandra. Och det är ju på olika sätt undergräva förtroendet för det demokratiska systemet. Det kan handla om att undergräva vissa enskilda politiker som har ett budskap som går emot då det kinesiska kommunistpartiets intressen. Och påverka liksom debatten vad den handlar om. Eller flytta fokus. Att den debatten ska handla om någonting helt annat som inte stör Kinas ambitioner till exempel. Så att informationskriget kan man då bedriva på många olika sätt. Det är effektivare att skapa splittring, förvirring, avledning och hopplöshet och vanmakt och det är lika bra att vi ger upp och dött, för det är ingen idé att göra motstånd ungefär, än att aktivt få till exempel finska folket att älska Xi Jinping, för det kommer man ju inte att lyckas med via TikTok.
Det här kan ju få konkreta följder också på liksom världshändelser, och jag nämnde just att det är väldigt oroligt i världen. Det är många val det här året. Vi har ju för er del då i Sverige NATO-medlemskapet som ligger och balanserar i vågskålen, och det pågår nu krig i både Ukraina och i Mellanöstern då med liksom centralpunkt där i Gaza. Vilken konkret påverkan kan TikTok ha här, om man ska försöka ge sig på lite exempel?
Det kan bidra till att valen går i riktning till krafter som inte själva värnar demokrati. Där naturligtvis det viktigaste valet är det amerikanska presidentvalet. Och vi kan ju komma ut ur 2024 med ännu färre demokratier i världen. Vi ska komma ihåg att nivån på demokrati i världen är tillbaka på nivåerna som vi hade i världen 1989. Så vi är på en tillbakaträngd position för demokratin i världen. Och demokrati i världen är inte kinesiska kommunistpartiets intresse.
Just det, så man pushar för sån här liksom nyheter som ger röst åt det här helt enkelt.
Ja, alltså det är ju enklare att påverka genom att ta strömningar som redan finns och förstärka dem. Alltså att man använder metoden som man kan jämföra med att sätta en megafon eller en högtalarförstärkare till ett budskap, och så vrider man upp volymen så att det är egentligen mycket, mycket högre än vad det är, borde vara i verkligheten, och det påverkar andra till att tro att det verkligen är så här.
Många finländare är ju oroliga för det finländska presidentvalet, och det är ju viktigt för oss här, och Finland har ju fått ökad betydelse här nu med situationen mellan Ryssland och Ukraina. Men så där globalt känns det kanske inte som ett jättestort val. Vad skulle TikTok till exempel ha för intresse av att påverka ett val här i Finland?
Ja, då skulle jag ju uttrycka det som att det är inte TikTok som har intresse, utan det är ju det kinesiska kommunistpartiet. Och då ska vi komma ihåg att den kinesiska säkerhetslagstiftningen innebär att kinesiska företag och medborgare måste lyda tjänsterna. Och att när vi tittar på ägandet av TikTok så har ju då den australiensiska senatsrapporten beskrivit TikTok som ett hybridföretag genom kommunistpartiets omfattande kontroll. Jag skulle säga så här att från ett kinesiskt perspektiv så finns det liksom ingen anledning att göra en aktivare påverkan på utfallet i presidentvalet. Däremot så ligger det ju en större linje att undergräva förtroende för demokrati, förtroendet mellan USA och andra länder och så vidare. Och sen ska vi komma ihåg att Ryssland och Kina samarbetar allt djupare, mer aktivt på olika sätt, och det är ju en utmaning för finska intressen.
Just det, så det ska vara så att i princip Kina går Rysslands ärenden via TikTok då egentligen?
Ja, jag skulle kanske uttrycka det som att Ryssland och Kinas intressen samverkar här, och där har vi ju ett hybridexempel som är aktuellt i finsk kontext, och det är ju då det Hongkong-registrerade fartyget New Polar Bear som drog lite ankare i Finska viken, ryskägt fartyg på väg mellan Kaliningrad och Sankt Petersburg. Det är ett exempel på hur de här sakerna sammanväxer mer och mer. Men jag skulle ändå säga så här att jag ser ingen anledning för Kina att i nuläget försöka påverka utfallet, däremot att bidra till att fortsätta undergräva tilltron till NATO-sammanhållning, till den europeiska sammanhållningen och en allmän känsla liksom att ja, det är väl lika bra att vi ger upp inför auktoritära stater. Och...
Mm. Anledningen till att vi diskuterar det här är ju de facto det här att den här appens popularitet har ökat explosionsartat faktiskt. Det är en av de riktigt stora nu globalt. Och det är ju en populär app bland unga. Folk har byggt upp identiteter, de har skaffat sig popularitet och kanske inkomster via TikTok. Och man har ju vid det här laget hört så väldigt mycket om säkerhetsproblemen. Jag menar, det är omöjligt att missa det, så det handlar ju helt enkelt om att folk kanske inte riktigt bryr sig. Och trots att vi har blivit bättre på att försöka upptäcka rysk påverkan, som ändå i många fall skedde i det fördolda, så har vi då ett väldigt öppet fall här med TikTok, men som verkar vara hemskt svårt att stoppa. Alltså, finns det någonting vi kan göra för att värja oss mot den här appens eller liknande appars inflytande på något sätt?
Ja, jag skulle ju då säga så här att vi kan titta lite grann på hur vi kom till rätta med tobak. Alltså, rökningen var ju utbredd. Vi visste att det var skadligt, men det var väldigt svårt att förändra beteenden över en natt. Och folk visste att det var skadligt, men det tog en himla lång tid. Men då gjorde man ju det med ett par olika typer av verktyg. Man krympte ytan för rökning i det offentliga rummet. I Sverige till exempel, då kom ju förbud mot rökning på restaurang, krog, på offentliga platser och sådär. Sedan så använde man sig av skatteinstrumentet, att man la hög skatt på tobak så det blev dyrt. Och sedan omfattande varningar på paket och minskad reklam och så. Och det har då pressat tillbaka användandet av tobaken. Och här kan vi ju då tänka ett lite större perspektiv, att det här skulle kunna vara en metod för att både då titta på appar som har effekter på psykisk hälsa för unga. Det har ju TikTok. Men också då på appar som har en hemvist i länder som inte är demokratiska och som följer liksom en lagstiftning och en sätt att göra saker och ting på som vi förväntar oss. Och även om TikTok formellt har att följa EUs regler så finns den kinesiska säkerhetslagstiftningen i grunden. Mm. Och då skulle man kunna märka ut det på ett mycket tydligare sätt. Till exempel, du varnas för när du laddar ner den från App Store eller Google Play och göra det jobbigare och besvärligare att använda det, men inte ta bort möjligheten att använda det.
Om jag nu ska cirkla tillbaka då till den här ryska parallellen då, för att med Ryssland så pratade vi väldigt länge om att vi lät dem hållas för länge, vi var alldeles för godtrogna, det tog evigheter innan vi gjorde oss från energiberoende och så vidare, och att vi ligger lite efter. Men det här fallet då, Kina och TikTok nu då, mer specifikt som exempel, är vi liksom för godtrogna fortfarande, trots att vi har det här väldigt färska varnande exemplet i Putins Ryssland?
Ja, Vi är alldeles för sent på bollen att förstå det här. Vi har också krånglat till det genom att vi har ett omfattande ekonomiskt beroende som gör att det kommer att göra mycket ont att då börja hantera de här frågorna. Och vi ska komma ihåg att den kinesiska strategin bygger ju på att vi ska vara beroende av Kina. Kina ska inte vara beroende av oss. Och de målen som kommunistpartiet har uttalat är att Kina ska vara den världsledande makten. Vi ska leva då i en kinesisk världsordning 2049. Och det finns en långsiktighet i det här och man lägger stor energi på olika saker som skaffar den här kontrollen. Och tittar vi på informationsområdet så är det sedan länge identifierat av kineserna, och vi kan gå tillbaka till Mao på 40-talet, att informationsinfrastrukturen, kontrollen över den, det är en central aspekt för att vinna informationskriget. Och då har ju kineserna apparna med TikTok som symboliskt flaggskepp, Huawei, ZTE. Det blir ganska tydligt vad man försöker göra. Men vi har väldigt svårt att ändå förstå.
Patrik Oksanen, en stort tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Thomas Helén heter jag. Johannes Taberman producerade. Tekniken stod Staffan Sundqvist för. Och kom ihåg, skaffa ett Yle-konto, logga in där, favoritmarkera Nyhetspodden, så missar du inte framtida avsnitt heller. Fortsätt lyssna på oss.